Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Gud, låt ditt ord oss lysa så att vi i mörkret inte går, men genom denna jämmerdal får vandra till din himmelssal. Amen. Vi har redan lyssnat till predikotexten från, som en del av Jesu avskedstal från Johannes 16 kapitel. Det är det avsnitt som föregår förra söndagens text. Vi befinner oss mitt i påskkretsen. Och blickarna börjar vändas mot pingst, den helige andes utgjutande. Idag har vi som tema i världen men icke av världen. Vårt medborgarskap är dubbelt. Egentligen är vårt medborgarskap i himlen. Det var vi ju inne på förra, eller talade vi om förra söndagen. Guds barns hemlängtan. Hur vi inte har någon varaktig stad här på jorden, utan söker det som är där ovan. Men vi lever ännu kvar här på jorden, och här har vi också ett medborgarskap. Här lever vi fysiskt med varandra, i gemenskap med varandra. Men ändå ska inte den här tiden och det här livet här på jorden vara det som dominerar oss, utan vi ska vara redo för uppbrott. Tiden här är inte det huvudsakliga syftet med vårt liv, utan det är himlen som är det stora slutmålet. Och under den tid vi lever här behöver vi en hjälpare. Vi behöver få tröst i bedrövelser. Vi behöver få mod och kraft för vandringen. Och det är därför som Jesus sände den helige ande, hjälparen. Och han börjar nu här tala om honom, vad han har för uppgift. Då Jesus talade de här orden var han på väg med lärjungarna mot Getsemane, då lidandet skulle börja. Och då påminner han lärjungarna om att de snart ska sörja. Ni kommer att få stor bedrövelse. Ja, det får de både i den betydelsen att de måste ha varit fruktansvärt bedrövade inför korset. När de såg Jesus, som de hade satt sin förhoppning till, som de hade gått med i 3 år. När han lider och dör, det mest fruktansvärda som en människa kan lida. Men han säger också att det är bara en kort tid. Sen ska jag se er igen. Och den här korta tiden här som vi lever här på jorden, det vi kan också tänka det så att den bedrövelse som Jesus sa att lärjungarna ska uppleva, det är också den bedrövelse som vi som kristna drabbas av här under det här jordelivet. För vi drabbas av sådana. Det säger Jesus och det vet vi också av erfarenhet. Men det är det här nu som den helige ande ska komma och hjälpa oss med. Hur vi ska förhålla oss och hur vi ska orka och klara oss. Och inte minst, hur vi ska hitta vägen till himlen. Vi ska koncentrera oss i den här predikan över de 3 stora uppgifter som Jesus säger att den helige ande ska ha när han kommer. Han ska överbevisa världen. Och det är 3 saker. Synd, rättfärdighet och dom. Det kan hända att de här förklaringarna som han kommer med, varför de här 3 är de saker som anden ska uppenbara och som han ska överbevisa om, att det är lite överraskande. Det första, det är att anden överbevisar om synd. Den helige ande behövs för att föra människor till Kristus. Han ska ju inte tala av sig själv. Jesus säger om anden att han ska förhärliga mig. Han ska påminna om vad jag har sagt. Därför att ni kan inte bära allt nu. Ni förmår inte ta till er allt. Det märkte vi ju så speciellt bra när ni inte ens kom ihåg att han hade sagt att han ska uppstå. Det behövdes verkligen påminnelser och undervisning. Och när det gäller det här, vad Jesus har sagt och vad vi ska lära oss om synd, så behöver anden överbevisa oss. Först om sanningen om oss själva, att vi är syndare. I en äldre översättning så hette det att anden ska straffa världen i fråga om synd. Oberoende vilka ord vi använder så betyder det i alla fall någonting allvarligt. Det är strängt, det som anden säger i det här fallet. Och det synnerligen allvarliga som han säger är förklaringen: ty de tror inte på mig. De tror inte på mig. Anden måste börja med att få rätsida på oss och bevisa för oss att vi sådana vi är inte har det rättställt med Gud. Att vi har en fientlig inställning till Gud. Att vi är vända med ryggen mot Gud, kan man säga. Vi kan illustrera det här med att gå så långt tillbaka i Bibeln som till första Moseboks 6:e kapitel. Där står det i vers 5: och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltid genom onda. Tänk så mörkt. Deras hjärtans alla tankar och avsikter var ständigt alltid genom onda. Det är därför som han då måste sända syndafloden. Har det blivit bättre sen? Det har inte blivit bättre, men Gud har trots allt lovat att han inte ska sända någon fler syndaflod förrän den stora förödelsen kommer när himlarna ska förgås. Men vi ser till exempel av Davids erfarenhet och det som han skriver i Saltaren 51 att det var likadant med honom. Han säger och bekänner efter sin svåra synd med Batseba och då han hade mördat hennes man: se, i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Nu menas inte med det här att själva avlelsen eller den sexuella samvaron i äktenskapet skulle vara synd. Eller att hans mor skulle ha avlat David utanför äktenskapet. Det handlar inte om det, utan det handlar om att David inser att synden är så djupt rotad i oss människor att vi inte kommer till början, hur långt tillbaka vi än går. Vi måste gå till avlelsen, ändå hela tiden finns synden med. Alltså den har följt med oss i generna. Det är det här som vi kallar arvsynd. Det här är någonting helt annat än den humanistiska människosynen som vi så ofta möter i vår tid. Till exempel i skolan, som ofta som grund för läroplan och fostran. När man menar att människan i grund och botten är god. Det gäller att plocka fram den här godheten. Det gäller att öva upp den. Och man ska då fostra den med beröm och uppmuntran. Det onda som sker som avvikelser från det goda, det ska inte bestraffas, utan man ska vårda bort det onda. Det här är annorlunda i Bibelns undervisning. För att Bibeln undervisar oss och anden överbevisar oss om att vårt sinnelag i förhållande till Gud, det är alltid genom ont. Vi har ingen kraft och ingen förmåga att göra det som Gud kräver av oss i andligt avseende. Vi kan inte inrätta oss eller besluta oss för att inrätta oss efter hans vilja. I andliga ting har vi ingen fri vilja. Begrepp som man ofta brukar diskutera och fundera över. Vi är döda i synd, säger Bibeln. Ändå ska vi erkänna att viljan visserligen är någorlunda fri i yttre frågor. I det som gäller vårt yttre handlande. Om vi ska ta på oss en grön eller blå tröja, eller om vi ska gå till den butiken eller till den butiken och handla. Vi är inte robotar. Vi är ansvariga människor. Men gränsen för vår frihet går vid vår förmåga att tro evangelium. Och till det hörde också att vi inte förstår hur illa det är ställt med oss inför Gud. Till det måste vi ha anden. Anden måste överbevisa. Han måste klä av oss tilltron till att vi själva ska ha någon möjlighet att tro och komma till Jesus. Och sen att vi därför ger Gud hela äran. Det är ju det här också som Martin Luther förklarar i början av sin förklaring till tredje trosartikeln. Då han säger, jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller av min egen kraft kan tro på Herren Jesus eller komma till honom. Tänk vilken märklig formulering. Jag tror att jag inte kan tro, det vill säga av mig själv. Utan så berättar han vad den helige ande måste göra för att föra oss till tro. Och vi ska här notera särskilt att den helige ande ska överbevisa oss om att vi inte tror. Det är den grundsynden som han måste påvisa. För vi förstår nog på olika sätt att vi inte handlar rätt i det yttre livet. Även om vi inte blir fast för någonting som vi hamnar i inför rätta och inför i fängelse, så vet vi ändå med oss att vi syndar varje dag och stund. Men när vi är hos Jesus är syndarna förlåtna. Det fick vi ju höra för en stund sen. Dina synder är dig förlåtna. Det är inte det som ska anklaga oss inför Gud, utan den svåra synden som fördömer oss är om vi vänder oss bort från Jesus eller fortsätter att vara bortvända och inte kommer till Jesus. Det vill säga att vi inte tror. Den viktigaste uppgiften som anden har är alltså att föra oss till Jesus. Vända oss rätt så att vi börjar tro på honom. Den andra sanningen som anden ska överbevisa oss om är rättfärdighet. Och när han överbevisar oss om rättfärdighet så kommer det också en överraskande vändning. Säger Jesus, ty jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Det kan kanske vara underligt det här att det inte står så att jag ska överbevisa, eller anden ska överbevisa oss om rättfärdighet. Det vill säga hur ni ska bli förlåtna när ni vänder er i bön till Jesus. Eller hur ni blir kristna genom att avgöra er och säga ja till honom. Är det inte det som vi brukar kalla att bli kristen? Att bli rättfärdiggjord genom tron? Jesus har faktiskt en lite annan vinkel på det här när han säger vad anden ska undervisa. Ja, egentligen är det en helt radikalt annan vinkel. Han lämnar inte våra blickar hos oss och för att fundera på hur vi ska förstå att vi är rättfärdiga. Utan han vänder blickarna mot vad han har gjort. Jag går till fadern. Överbevisningen bygger på att vi ska se vad Jesus har gjort för oss. Han har gjort allt vad som behövs för vår rättfärdighet. Vi ska se lite på vad det här ordet egentligen betyder, det här ordet rättfärdig. För det kommer från ordet rätt i betydelsen rättsväsende eller domstolsväsende. Vi vet ju att man brukar säga att man går till rätta eller att man anklagar någon inför rätten, för någon till rätten. Alltså rätten är en instans, en domstol. Och det är domstolen som är miljön för ordet rättfärdig. Det handlar inte om att vi skulle ha rätt eller kunna förvänta oss att Gud ska förklara att vi har rätt på någonting som vi själva kommer med. Utan det handlar om att man kan betraktas som rättfärdig eller förklaras för oskyldig. I domstolen förklarar man genom ett domstolsbeslut att en åtalad är skyldig eller inte skyldig. Är man inte skyldig, då är man rättfärdig. Då har rätten förklarat att man har denna rättfärdighet. Och är man skyldig, så är man orättfärdig. Då har man skuld. Nu finns det två sätt som man kan förklara det här rättfärdig begreppet. Inför människor och inför Gud. Man kan förklara en människa rättfärdig genom att erkänna att en människa har levt prickfritt, utan skuld, i samhällsfrågor. Man sköter sig på bästa sätt. Man lever rätt och bra i sin familj. Det ska vi människor egentligen klara av. Visserligen är det inte alla som gör det. Men om en människa klarar av det här, då kan man säga att inför människor är den människan rättfärdig. Det står om många gudfruktiga människor i Bibeln att de var rättfärdiga. Och ibland används ord som just pekar på att det handlar om det här inför människor. Till exempel Jobb. Det står om honom att han var en rättsinnig man. Som man inte kunde påträffa med någon direkt orättfärdighet, någon synd. Men vi kan också tänka på en annan man, Abraham, som sägs i Bibeln att han var rättfärdig. Men hur var det med hans leverne? En gång då han var i Egypten med sin hustru Sara, så sa han att hon är hans syster. För att undkomma en stor risk som han löpte, för hon var vacker. Och han tänkte att de tar livet av honom för att få henne istället. Och så ljög han. Visserligen var det inte en hel lögn, för hon var hans halvsyster. Men han ljög i alla fall, vilket inte var rätt. Så gjorde han det en gång till, inför Abimelek. Precis av samma orsak. Abraham påträffades alltså med sådant som inte var rätt. Inför människor var han inte rättfärdig. Ändå förklaras han rättfärdig. Rättfärdig genom tron. Och så var det ju också med David, som ärtappades med svåra brott. Inte var han rättfärdig inför människor. Men han var rättfärdig i tron. Han trodde på Messias, Jesus. Och därför kunde de stå inför Guds domstol och förklaras fria, oskyldiga. De kunde bli fria i rätten. Paulus undervisar mer än någon annan apostel om trons rättfärdighet. Han utesluter fullständigt att en människa kan bli rättfärdig genom sina egna gärningar. Då kanske du undrar hur man ska förstå det att Jakob i sitt brev, lite längre fram än det vi läste i episteltexten, i andra kapitlet, säger att en människa inte blir rättfärdig eller erkänns rättfärdig av tron alena, utan att hon också blir rättfärdig av hennes gärningar. Hur kan han säga så? En människa erkänns som rättfärdig av gärningar och inte bara genom tron, står det direkt citat i Jakob 2:24. Kan man då samtidigt säga att en människa blir rättfärdig genom tron utan gärningar och av gärningar och inte genom tron alena? Du ska lägga märke till om du läser det här andra kapitlet hos Jakob att han hela tiden talar om hur en människas tro syns inför andra människor. Han talar om hur tron får uttryck i vårt liv. Och han säger att det är ingen tro, det är en död tro som säger sig ha tro men sen säger åt sin medmänniska som är fattig, som är utan mat: sköt dig själv, klä dig varmt. Vad är det för vits att säga så åt en människa som inte har kläder? Eller ät, drick och var glad åt en människa som inte har någon mat att äta och som går och svälter. Tron visar sig att vi hjälper denna vår medmänniska. Och då säger Jakob: därför kan jag med dina gärningar konstatera att du har tro. Men visa mig du din tro utan gärningar. Hur ser den ut? Hur kommer den till uttryck bland människorna? Jakob talar alltså om rättfärdigheten inför människor. Paulus talar om rättfärdigheten inför Gud. Nu är det så att vi inte kan komma inför Gud med det som vi har gjort och säga: visst är det här tillräckligt? Visst tycker du om mig nu? Visst får jag vara med i himlen? Nej, vi får inte vara med i himlen om vi tror att vi kan vara det för att vi själva har varit snälla och duktiga. Vi behöver någonting annat. Eftersom just det som anden överbevisar oss om, att vi är syndare, det gäller fastän vi har bara en enda liten synd. Vi måste vara fullkomliga för att Gud ska ta emot oss. Och nu går vi tillbaka till Jesu undervisning. Vad är det som Jesus säger om rättfärdighet? Jo, att han går till Fadern. Och ni ser mig inte längre. När han går till Fadern tar han med sig någonting inför Fadern. Han tar med sig det rena och fullkomliga liv som han har levt i ditt och mitt ställe. Och han tar med sig kvittot på att han har betalat det straff som våra synder har förtjänat. Han led och dog för den på korset. Han kunde säga, det är fullbordat, innan han dog. Och när han uppstod var det en triumferande proklamation att segern var vunnen, att döden var besegrad och därmed var ondskans makt bruten. Jesus är den enda rättfärdiga människan. När Jesus kommer med den rättfärdigheten inför Fadern finns det ingen orsak att döma skyldig. Han är fri. Och så ljuder domen icke skyldig. Och vem gäller den domen? Ja, vi ska fråga då, vem var det som Jesus dog för? Jo, för alla människor. Nu har han ställt i ordning så att alla kan komma inför Gud och stå som rättfärdiga, utan att de har förtjänat det. Men de kan göra det genom Jesu Kristi förtjänst. Det är här som vi brukar kalla nåd. Hur kan det som Jesus har gjort gälla dig och mig? Då ska vi läsa vad Paulus skriver i Galaterbrevet 3, 27. Där säger, den helige ande kan vi säga det. Den helige ande skulle påminna om vad Jesus har sagt. Och den helige ande har talat genom apostlarna. Och nu säger han så här. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Och i Romarbrevet 6 kapitel undervisar den helige ande om hur vi i dopet har blivit korsfästa med Kristus och hur vi har uppstått med honom. Vi har blivit korsfästa tillsammans med alla våra synder. Och då de nu har spikats på korset och dött, så kan de inte mer anklaga oss. Och vi har uppstått för att leva tillsammans med Jesus. Det som kallas att tro på Jesus. Att vara tillsammans med honom, att förtrösta på honom, att umgås med honom i hans ord och bön. Att berätta om honom i våra liv och med våra ord för våra medmänniskor. Det är att tro på Jesus och leva med honom. Det är nämligen så att det finns ett gruvligt sätt att bli av med den här rättfärdigheten. Ett fruktansvärt sätt. Det är att ta av sig de kläder som Jesus har klätt oss i. Det är att ta av sig rättfärdigheten. Den enda rättfärdigheten som kan kyla oss inför Guds domstol. Det är att förkasta Jesus. Att inte tro på honom. Och det är dit som djävulen vill få oss. För att vi inte ska få komma till himlen. Men då ska vi komma till det tredje, slutligen. Anden har ännu en tredje uppgift. Att överbevisa om dom, ty denna världens furste är dömd. Vem är denna världens furste? Här i Johannes evangeliet talar han om honom två gånger tidigare, denna världens furste. I 12 kapitlet, någon dag tidigare, då i stilla veckan när han undervisade folket i templet, sa han så här. Nu går en dom över världen. Nu ska denna världens furste kastas ut. Och sen i Johannes 14:30, det var i övre salen, strax innan han med lärjungarna beger sig iväg mot Getsemane, så säger han, det är inte mycket mer jag kommer att säga er, ty denna världens furste kommer, mot mig förmår han ingenting. Om samma furste säger Johannes i sitt första brev, 5 kapitlet, att hela världen är den ondes våld, den onde. Vi brukar kalla denna furste för djävul. Och han har också ett namn, Satan. Satan betyder åklagare. Och det för oss också till domstolen, domssituationen. Det är åklagaren som kommer och säger inför domaren, den här har syndat. Han är inte rättfärdig. Så det är väldigt viktigt det här, vad som händer med djävulen. Om han har den där makten att anklaga. Hur kan då Jesus säga att djävulen är dömd? Då han samtidigt enligt Johannes sägs ha hela världen i sitt våld. Jo, Jesus menar uttryckligen att djävulen mister sin makt att döma när Jesus fullbordar sin seger på korset. Djävulen var på väg med den till ett semane. Han var på väg för att störta Jesus i döden. Denna världens furste kommer, sa Jesus. Men mot för mig förmår han ingenting. Jesus vann segern. Eftersom Jesus vann seger över djävulen, kan djävulen inte längre finnas inför Guds tron i himlen för att anklaga. Istället blev han nedkastad till jorden i stor vrede. Som Johannes säger i Uppenbarelsebokens 12 kapitel. Den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, han kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. När Jobb berättas i Jobbs bok om djävulen, hur han går omkring och kommer inför Guds dom, Guds tron, så då är han i himlen för att anklaga Jobb. Men när Jesus har vunnit sin seger så kan han inte längre. Han är utkastad. Han har ingen plats att kunna anklaga oss inför Guds domstol. Lite längre fram i Uppenbarelseboken 12 heter det: jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig du jord och du hav. Ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede eftersom han vet att hans tid är kort. Himlen är befriad från djävulen. Men jorden är ändå inte fri från honom. Därför kallas han denna världens furste. Han rasar i stor vrede. Eftersom han har bara en kort tid att förföra människor. Men tyvärr hinner han ödelägga mycket på den korta tiden. Allt fler bedras av honom. När han låter aska från avgrunden täcka över ljuset från Guds ord. Så att vi inte längre bryr oss om sanningen där anden talar om Jesus. Vi ska inte underskatta djävulen. Han är oerhört listig och han vinner den ena segern efter den andra också i Guds församlingar. Vi behöver en försvarare, en hjälpare. Men vi har en försvarare och därför ska vi inte heller tänka att vi har ingen orsak att sjunka i missmod och att förtvivla. Anden lär oss att denna världens furste är dömd. Han kan inte komma åt dem som har Jesus med sig. Han ska inte kunna ta ifrån dem den slutliga segern. Om vi håller oss till honom som har vunnit denna seger redan genom sin död och segerrika uppståndelse. Därför ska vi låta anden köta sitt uppdrag också bland oss. Vi ska låta honom överbevisa oss om vår otro så att vi inte förhäver oss och menar att vi klarar oss i egen kraft. Vi ska låta honom tala om Jesus som for upp till himlen och regerar över allt, också över den onde. Och vi ska inte frukta inför domen, för denna världens furste är dömd. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.